Länsriksnytt nummer 10, 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej och välkommen till Länsriksnytt nummer 10, 2024. Utgivningsdag är onsdagen den 20 mars, i appen och på webben. Och du som läser tidningen på CD får vänta några dagar tills den kommer hem i brevlådan. Jag heter Aziza Dawadi. Välkommen! Inslag 1. Sverige lever inte upp till funktionsrättskonventionen. Det kom fram i en utfrågning i Genève som gjordes av en oberoende FN-kommitté. Vi träffar Anna Kvarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund, SRF, som var på plats. Hon säger att svenska politiker lever i föreställningen om att svensk lag skyddar rättigheter för personer med funktionsnedsättning bättre än vad den gör. Inslag 2. Den nya rösten Mattias kommer snart att höras för den som får sin kurslitteratur inläst. Kristina Tonander, som är talteknolog och jobbar på MTM vid Kungliga Tekniska Högskolan, berättar om utvecklingen på området. Inslag 3. Efter många års förberedelser ska ledarhundsverksamheten flyttas över från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet. I sista stund blev allt klart med vilka i personalen som följer med. Och 1 april sker själva flytten. Vi hör SRFs kanslichef Ulrika Norelius. Inslag 4. Nytt på påskpyntfronten. Ja, det är inte bara till julgranen som det varje år kommer nya dekorationer. Nu finns det både bling-bling, glasdroppar och dinosaurier att hänga i riset. Inslag 5. Annonser och meddelanden. Och sist i tidningen hittar du vår redaktionsruta med alla våra kontaktuppgifter. Ta gärna kontakt med oss om du har synpunkter eller frågor. Eller varför inte förslag på reportage som du vill höra. Trevlig läsning önskar vi på redaktionen.
Inslag 1.
Sverige bryter mot funktionsrättskonventionen, anser flera civilsamhällsorganisationer, bland annat Synskadades Riksförbund, SRF. Och den 11 och 12 mars ställdes Sveriges regering till svars i en utfrågning av en oberoende FN-kommitté i FN-kontoret i Genève. En som var där var Anna Kvarnström, förbundsjurist på SRF.
Ja, det var jag absolut. Tyvärr tycker inte jag att de ställer de frågor som jag mest brinner för. Men det kom mycket frågor om hur staten organiserar egentligen då förenlighet med konventionen, brett dialog med civilsamhället, garanterar att det sker en utveckling och uppföljning i enlighet med konventionen. Ja, liksom mer övergripande så. Men sen kom det också lite mer sakfrågor och då kunde det röra sig om diskrimineringslagstiftningen, det kunde röra sig om psykisk hälsa, skola, arbete och lite sådana saker.
FN granskar att varje medlemsstat följer de mänskliga rättigheterna. Det finns särskilda kommittéer för de olika konventionerna. Så det finns en som är specialiserad på funktionsrättskonventionen. Att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva på lika villkor som alla andra i medlemsländerna. Granskningar sker vart 5:e år. Och medlemsländerna måste också med jämna mellanrum komma in med rapporter om hur de arbetar med den aktuella konventionen. Kommittén ställer sedan frågor till medlemsstaten som får svara på hur man lever upp till konventionen och vad man har åtgärdat sedan den senaste granskningen. Kommittén kommer också med rekommendationer som det är tänkt att medlemsländerna ska följa, men det finns inget tvingande lagkrav på att göra det. I Genève skulle egentligen socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, ha varit med. Men istället blev det statssekreterare Minna Ljunggren som fick ta emot frågorna. Många frågor var ganska allmänna, men det fanns också mer specifika.
Och då var det en kvinna här ifrån kommittén som ställde frågor till staten om hur man garanterar stöd för att deltaga i sport, kultur och politiskt liv. Och då så svarade den statliga delegationen att det var man garanterad genom stöd via LSS, eller så kunde man få det via SOL via en biståndsansökan. Och så ställde den här personen också frågan, vilket stöd kan man få som funktionshindrad förälder? Och vilket stöd får barn med funktionsnedsättning? Och då var svaret ungefär samma, att det är man garanterad genom LSS och SOL. Och det är klart att om man inte kan det svenska rättssystemet och inte heller kan hur rättspraxis ser ut, som är ganska vitt skild från ambitionerna med lagstiftningen, då är det ju svårt att syna en sådan bluff till svar som det faktiskt är. För det är ju ingen som garanterat stöd genom LSS och SOL för att träna idag. Det är man ju nekad konsekvens i domstolen. Så då pinnade jag ner till den här ledamoten i kommittén i pausen och sa att det där är ju inkorrekt. Och så fick jag ett visitkort och skickade henne information om hur det ser ut för våra medlemmar just i de här frågorna. Och att man konsekvent faktiskt är nekad sådant stöd i domstol. Alldeles oavsett vad delegationen säger.
Men vad blev det av det? Kom det med i utfrågningen? De här extra frågorna då?
Nej, det här just kom i slutet av utfrågningen, så det kom inte med, utan det liksom fanns inte tid kvar för det. En liten förhoppning kan väl vara att det kommer med i slutrekommendationerna, men det vet vi ju inte. Så att jag tror fortfarande att den stora risken är att det blir ganska övergripande kritik och rekommendationer till Sverige. Men att den kommer ändå vara ganska hård, för att jag tror att kommittén delar civilsamhällets frustration över att ett land som har haft så hög svansföring och så progressiva ambitioner på rättigheter för personer med funktionsnedsättningsområdet där nu backar så påtagligt.
Så regeringen hänvisade till den lagstiftning som finns generellt. Tycker du att de kom undan för lätt här?
Nej, men det tycker jag inte. Kommittén var ganska hård i sina frågeställningar om att de inte hade svarat på frågan, undvek frågan och att de ville ha mer underlag. Eller statsdelegationen då återkom skriftligen dagen efter med en rad svar på frågor. Det var synbart en frustrerad kommitté som har förväntat sig bättre svar. Så att jag tror att kommittén är inställd på att ändå vara ganska kritiska mot Berge i den här granskningen. Och det har inte bara att göra med att de inte svarar ordentligt på frågorna, utan det handlar om att man i de två senaste cyklerna inte har tagit tillvara på de rekommendationer som kommittén har lämnat. Och istället så står de ju orörda. Så kommittén är ganska frustrerad och kanske medveten om att Sverige inte följer de rekommendationer som tas och därför inte anser sig hållas till svars eller liksom var skyldiga att prestera enligt konventionen helt enkelt. Och det är klart att om man är en granskningsorgan för FN skyldig att säkerställa att konventionen efterlevs, så måste man ju ta i det här fallet.
Sverige har ju då ratificerat funktionsrättskonventionen, den är inte svensk lag som barnkonventionen har blivit. Men vad spelar det då för roll att FN-kommittén nu vid upprepade tillfällen konstaterar att Sverige bryter mot konventionen?
Alltså det spelar ju roll för att det innebär större ansvar och tydlighet i att man brister hos regeringen. Det ger också viss upprättelse för alla som känner att man drabbas av den ojämlikhet som detta innebär. Jag tror nog liksom att det är ett viktigt verktyg för att driva på processen helt enkelt. Förr eller senare så måste regeringen ta i de här bitarna.
Men det har det inte gjort för 5 år sedan och då hade vi en annan regering.
Ja, och jag tror att utmaningen tidigare har varit att det har varit svårt att peka på vilka försämringar är det som avses. Men nu lever vi i en tid när det är så många grupper som har sådana märkbara försämringar att det går inte längre att ducka. En utmaning i debatten har ju många gånger varit att både allmänheten och politiken tror att Sverige är ett föregångsland och inte behöver rätta sig efter FN-kommittén eller göra någonting med anledning av konventionen. Och den attityden finns kvar, det vill säga vi är bättre än konventionen så vi behöver inte göra så mycket.
Men hur kan det komma så att våra politiker inte känner till konsekvenserna av lagstiftningen?
Och det är väl att man utgår från att intentionerna med lagstiftningen fortfarande följs. Och just inte ha koll på utfallet i domstol. Det är därför det är så viktigt, tycker jag, med fler jurister i funktionshinderrörelsen som kan synliggöra det där. Som till exempel när jag då kan skicka in till ledamot i kommittén att de påstår att man får ledsagning för kultur. Här har det 3 rättsfall där man exakt har just önskat att få ledsagning för kultur och få det avslaget för att det anses vara sånt som övergår det som är nödvändigt för att få skälig levnadsnivå. Och här påstås det att föräldrar med funktionsnedsättning får stöd i sitt föräldraskap enligt SoL. Här har du 2 rättsfall där man nekas det trots att det är till barnets nackdel. Vi litar ju väldigt mycket på lagstiftningen och har stort förtroende för det allmänna. Men det är ju domstolarna som lackmustestet liksom finns någonstans. Och det har ju nog inte politiker eller allmänheten koll på i regel. Och det är kanske det vi behöver vara tydligare med, hur det ser ut i praktiken liksom.
Den här okunnigheten, finns det något ansvar som civilsamhället har, organisationer som SRF till exempel? Har ni varit tillräckligt tydliga? Har ni kommunicerat tillräckligt bra så att ställföreträdare, då, regeringsrepresentanter förstår vad det betyder för enskilda personer att inte kunna leva ett jämlikt liv i Sverige om man har en funktionsnedsättning?
Jag kan ju vara lite så självkritisk och tycka att det finns en utmaning i att vi är så många organisationer från funktionshinderrörelsen och att vi inte, nej men vi kanske inte har varit helt pedagogiska och är inte det alltjämt, tycker jag. Jag tycker det finns ett alldeles för stort fokus på personlig assistans och många hoppas att få det och lagstiftningen är undermålig. Men ingen har lyckats förklara varför alla vill ha personlig assistans. Och det är för att det är en bottenlöst misär. Så att jag tycker att det finns anledning att vi som funktionshinderrörelse, vi borde ha liksom en gemensam workshop och liksom prata ihop oss lite. För vi kan inte fortsätta att rikta fokus mot personlig assistans och så låta kommuner och regioner undergräva resten av stödet. Och det handlar också om att liksom försöka uppmärksamma det faktum att det finns olika lagstiftningar är knepiga. Så det handlar om hur vi adresserar frågor. Att vi kanske har varit för övergripande och kanske inte hängt med utvecklingen.
Tycker du att funktionshinderorganisationer i Sverige samarbetar på ett tillräckligt konstruktivt och bra sätt för att få ut ett budskap? Oberoende av den regering som sitter för tillfället.
Tillräckligt möjligtvis, men det är ju inte tillräckligt för något resultat. Jag tror nog man kan vässa det. Sen så skulle jag nog ändå tycka att det vore bra om man använder sig av de jurister som finns i funktionshinderrörelsen lite grann också för att vara mer pedagogisk i vad är lagstiftningen som gör att människor lider och konventionen inte uppfylls. När man faktiskt behöver vara lite mer noga med vad som är orsaken till symptomen helt enkelt. Men jag tror, nu frågar du en jurist, så det är klart att jag som jurist tycker att här finns det saker som man har missat som hade kunnat göra skillnad. Jag tror att den frågan om vad behöver man göra för att det ska bli bättre, det måste man skicka till våra förtroendevalda inom funktionshinderrörelsen. Vad kan vi göra på mer organisatorisk plan för att det här ska bli en bättre process?
Vad händer nu?
Nu väntar vi med spänning på den slutliga rapporten från kommittén med rekommendationer och ser om de har lyckats snappa upp någonting kring just de frågor som vi tycker är viktiga för våra medlemmar här på SRF. Och sen så har det varit sagt att den statliga delegationen då genom mina statssekreterare eller Camilla vill se ett möte så småningom för att diskutera hur vi ska följa upp då rekommendationerna. Vi får se om det blir av och sen ska ju det hanteras på olika sätt.
När kan man förvänta sig att få en sån här uppföljning?
Det är ju sagt att det ska komma senast nu under våren.
Det sa Anna Kvarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund, SRF. Inslag 2.
Talsyntes är något som många med synnedsättning har stor glädje av. Men det kan också vara en källa till irritation ibland. Nu går tekniken fortsatt framåt på området. Och det här ska talteknolog Kristina Tonander på Myndigheten för tillgängliga medier berätta om nu.
Det som händer på MTM nu är att vi byter våra talsyntesröster mot nyare och modernare röster för våran bokproduktion, ska jag lägga till. Överhuvudtaget så händer det väldigt mycket på talsyntesmarknaden nu, eller överhuvudtaget med talteknologi, även tal till text. Men vi håller ju på med text till tal. Och där har det hänt väldigt mycket de senaste åren. Rösten har blivit väldigt mycket bättre. Det finns fler alternativ för även för svenska röster.
Det gäller ju inte alla böcker, för ni kommer ju fortsätta ha mänskligt inlästa mycket på Legimus.
Ja, precis. Just nu så gör vi ungefär hälften av all högskolelitteratur med talsyntes. Och det kommer vi fortsätta med. Vi har inte gjort någon skönlitteratur med talsyntes hittills. Vi har inga planer på att ändra på det just nu. Men som sagt, det händer jättemycket, och också på den kommersiella marknaden börjar man titta på talsyntes, och även för skönlitteratur då, inte bara för facktext. Det är ju inte helt otroligt att vi kommer att göra mer med talsyntes framöver. Men vi har inte några konkreta planer just nu, utan nu byter vi röster. Vi undersöker, vi kommer göra ett par användarundersökningar precis nu. Där vi undersöker lite acceptansen för att lyssna på olika typer av texter med talsyntes. Så man får prova att lyssna på lite mattebok, lite humaniora och även skönlitteratur och säga vad man tycker. Så vi får en liten fingervisning om vad som är acceptabelt för våra användare. Den svenska rösten som vi ska använda från Microsoft heter Mattias. Och där körde vi ett live-lyssningstest på en konferens som heter Svenska Daisy-konsortiets konferens. För att se att vi inte själva var helt fel ute när vi tyckte att den rösten lät bäst. Men där fick vi väldigt tydliga resultat. Så där har många fått vara med och välja, så att säga. Det var den som man tyckte bäst om.
Just det, men det finns bara en mansröst där och inte en kvinnoröst.
Jo, det finns kvinnoröster, men de tyckte man inte var lika bra. Och vi har också tänkt så här i början nu, att vi använder en röst för att lära oss den, vänja oss vid den, förstå vad den kan och inte kan. Och så får vi se sen i framtiden om det blir möjligt att man kan välja röst. Det kan ju vara viktigt till exempel om man har en hörselnedsättning, att kunna välja en med lite lägre tonlägre eller högre beroende på hur man hör.
Men Mattias då, har vi någon till att gå och lyssna lite på honom eller ta upp ett exempel?
Ja, det gör det.
Här berättas första delen av Sveriges historia. Från tiden då de första renjägarna kom hit söderifrån för 14 500 år sedan, fram till kampen om kronan, Stockholms blodbad och begravningen av Gustav Vasa i Uppsala domkyrka 1560.
Om vi börjar med liksom de här förändringarna som görs i er talsyntes, då, vad är det som utvecklas nu? Vad är det som blir bättre?
Skillnaden från tidigare röster är att det här är ju de moderna, de kallas ju AI-röster ibland. Jag är inte jätteförtjust i den termen. Men det är moderna röster, de görs med modernare teknik. Och det gör att de generellt sett låter bättre än de äldre rösterna. Alla som har hört talsyntes som är några år gamla vet det här problemet med att det kan vara lite hack. Och lite något ord som försvinner, betoningarna är lite konstiga och sådär. Och just den här generella kvaliteten och att det låter mer som en människa, det kommer vi få nu. Så det blir, tycker jag i alla fall, en tydlig förbättring i den generella talen. Sen är det ju så att vi håller på med svåra texter, högskolelitteratur med termer, utländska namn, det är olika namn på muskler, latinska grejer och grekiska och sånt. Så där behöver de ju fortfarande hjälp med att få uttalen rätt.
Men det är mer det skiftet man ser då, att mänskliga inverkan handlar om att korrigera och korra tolkningen hos datarösterna där då?
Ja, precis. Och det brukar vi göra med våra högskoleböcker, att vi först analyserar texten, hittar de här orden som riskerar att få fel uttal. Vi har lite olika metoder för att göra det där automatiskt. Och sen då lägga till uttal, instruera rösterna så att de läser upp det där rätt.
Jag tänker när det gäller just högskolelitteratur så är väl där en knäckfråga också, hur snabbt man kan få det om man måste vänta på att få sin litteratur eller så. Så sen kan det ju vara andra faktorer, om inte kursledaren har publicerat litteraturlistan och sådär, så kan det dröja och så. Men det här måste ju kunna vara en sak, som att ju snabbare och effektivare man får ut en talsyntes, desto snabbare kan studenterna ta del av litteraturen.
Det är ju som du säger, ofta får de kurslistan eller kurslitteraturen vad de ska läsa ganska sent, och då blir det bråttom. Och är det då en, till exempel vissa kemi- eller neurologiböcker, de tenderar att vara väldigt tjocka, det tar lång tid att läsa in dem. Så att där är det absolut en fördel att kunna få sina böcker snabbare, och gärna innan tentan då kanske. Och det är ju också så att acceptansen för talsyntes, den har ju ökat i och med att rösterna har blivit bättre. Det finns ju, om man säger för 15-20 år sedan jag började jobba med de här sakerna, då var det ju framförallt i tillgänglighetssyfte man använde talsyntes. Och det fanns inte så mycket pengar i det. Titta nu vad som händer. Google, Amazon, Facebook, alla stora företag, det finns rätt mycket mer pengar, och när de ekonomiska incitamenten är högre så händer det mer saker.
Utan att bli allt för teknisk, men vill du nämna lite så här, du var ju inne på att det kan finnas ord som i olika sammanhang, så ett ord som skrivs B-A-N-A-N kan vara banan eller banan så att säga. Vad är det som är svårt när det gäller sånt här?
Det är just det du sa, banan och banan, homografer kallas de. Det är svårt. Och också om det förekommer till exempel formler i en text. Utländska namn. Där vi har ju också tidningar, dagstidningar med talsyntes. Där går vi varje vecka igenom de nya nyhetsorden så att säga, för att få rätt uttal på nya politiker, nya områden där det har hänt någonting, nya sportstjärnor och vad det kan vara.
Jag tänker på sånt här som kan vara en smaksak och som en del stör sig på. Säger man arkitekt eller arkitekt till exempel?
Det där lägger jag mig inte i. Jag säger arkitekt. Jag tror att arkitekter själva ofta säger arkitekt. Men jag är lingvist i grunden, och vårat svar på sådana frågor är att man kan säga båda. Nu vet jag faktiskt inte om jag har hört den här nya Mattias-rösten vad han säger just med arkitekt eller arkitekt, men om man ska lägga till då uttal som han ska använda så, då är det klart att det blir färgat av lite av en själv, hur man själv pratar.
Om man möter den här rösten, att den inte ena gången säger arkitekt och andra arkitekt, för då blir det förvillande kanske. Att det finns en personlighet eller förhåller sig till en linje så att säga. Det är väl också en del av att vara begriplig, tänker jag.
Ja, och det tror jag är viktigt med talsyntes. Vi nämnde Ingmar förut. Att så många, framförallt tror jag, synskadade föredrog Ingmar för att man var van vid den och visste felen. Visst gjorde han fel och det var monotont och allt möjligt. Men man kände till rösten och den var konsekvent och man visste vad man hade att förvänta sig. När det blir oväntade fel, det är då man blir riktigt, riktigt störd och tappar tråden och kanske behöver lyssna om. Jag är ju också då industridoktorand här på talmusik och hörsel på KTH. Och mitt ämne här är ju just talsyntes för långa och informationsrika texter. Till exempel tittar jag lite grann på när det kommer insprängd engelska i en svensk text. Hur mycket engelska vill man att det ska vara på den här termen eller på namnet eller vad det kan vara? Och det låter kanske som en liten detalj, men många sådana små detaljer gör ju lyssningsupplevelsen bättre. Jag är också ganska intresserad av vad är individuellt. För det, självklart är det ju så att olika människor föredrar olika röster och olika uppläsningsstilar. Men vad är det som varierar och vad är det man skulle vilja kunna styra själv mera? Och vad är det mer allmänt att man tycker?
Redan idag kan man ju förstås ändra hastigheten på uppläsning och sådär, men är det tänkbart i en framtid att man också kan påverka att nej, men jag vill ha en lite mera bas i den här rösten, eller jag vill ha en kraftfull uppläsning eller lite mera försiktig, alltså kan man liksom att man skulle kunna ställa in sådär?
Ja, men det tror jag kommer, och då vill man ju veta vilka av de här sakerna som man ska satsa på, vilka som är viktiga för olika individer.
vad är det som lyssnarna av talsyntes mest brukar ha önskemål eller synpunkter kring?
Med de här lite äldre rösterna så är just de där hacken eller klippen eller det som folk ibland kallar att det låter som en robotröst. Det är väl det som har varit under många år det man mest reagerar på. Och det med den här nya teknikens röster så kommer det i princip vara borta. Det kommer inte vara perfekt för det, men just den saken slipper man och det tror jag många är nöjda med.
Men någonstans hänger det också lite ihop det här att man vill ju ha en behaglig upplevelse när någon läser för en. Men samtidigt så finns det en rädsla också för att tänk om datarösterna helt ersätter mänsklig röst. Så att det är både det här man önskar är också det man är lite rädd för, att det liksom blir så trovärdigt att det helt ersätter, fast det kanske det aldrig riktigt kan göra ändå.
Nej, jag vet inte om man ska säga om sådana saker, men det blir ju mer och mer människolikt helt enkelt det syntetiska talet, så vi får väl se var vi landar.
Jättebra, tack så mycket Kristina Tonander, talteknolog på MTM.
Vi ska titta lite framåt också vart utvecklingen pekar för syntetiskt tal i bokform. Nyligen offentliggjorde skådespelaren Stefan Sauk att han som första röst i Sverige låtit en ljudbokstjänst göra en syntetisk variant av hans röst genom att lyssna på massor av timmar av inläst material. Joakim Gustafsson, professor i talteknologi på KTH, berättar att det finns både möjligheter och risker med det här. Han pekar på en annan variant av samma fenomen.
Det är att man istället för att träna på ganska mycket tal av en talare tränar på, i det senaste fallet tror jag det var 200 000 timmar tal från internet. Vad du än kan hitta på internet. Så det är, de har dammsugit internet och då får man en modell som kan låta som vilken talare som helst ungefär. Inte exakt. Då lär den sig saker som man inte trodde att den skulle lära sig, som man inte hade explicit bett den om. Så saker som de har märkt då till exempel är att den, om det är böcker där du har dialog och där det då finns en beskrivning, sa han ledset, så låter det som ska sägas av en pojke eller någonting faktiskt ledset. Och det har han lärt sig bara genom att se hur folk som läser in läser när det står, sa han ledset. Så att jag tror att det kommer bli väldigt stor skillnad på hur det här kommer att låta framöver.
Då tänker jag, vi pratade om det jag och Kristina här, att möjligheter och risker eller hopp och rädslor så att säga. För att man lyssnar på någonting så vill man ju att det ska vara behagligt att lyssna på, att det ska fungera. Men samtidigt kan det finnas en rädsla från vissa att tänk om mitt skrå blir utan arbete eller tänk om jag kan bli lurad av att någon bara har hittat på att det här är den här personen som hör av sig eller något sånt där.
Alltså där har vi ett problem. Det här med deepfakes är ju ett problem vi har nu som är svårt på samma sätt som det är svårt med bilder. Att, i och med att du har Photoshop så kan man inte lita på bilder. I och med att GPT kom så kan man inte lita på text. Och på samma sätt så kan man nu inte lita på tal och video. För att de går att skapa. Då måste man ju ha någon sorts källkritik snarare. Att man måste förvänta sig, är det här något som jag tror att den här personen skulle säga? Och varifrån kommer det? Vem är avsändaren? Finns det på fler ställen än bara på en viss Facebook-sida så kanske är det mer troligt att det faktiskt är så. Så där tror jag snarare att vi måste utbilda oss om möjligheterna så att vi förstår. Om någon ringer dig och säger hej, det är din son, kan du swisha mig pengar? Så kanske man ska vänta kort innan man faktiskt gör det. Mm. Och det är en tråkig värld. Samtidigt, jag jämförde förut det här med, vi lever i ett samhälle där man litar på att folk är schyssta. Så jag kan ställa min 200 000 kronors bil på gatan. Vetande att vem som helst kan bara ta en nyckel och bara repa den. Hur mycket, utan att, men jag litar på att ingen gör det. Och jag tror att det blir lite samma sak med det här. Att det finns möjligheter som på samma sätt som det är bra att kunna parkera bilen utomhus, så finns det möjligheter med att kunna få en syntes av en bok som kanske annars inte någon hade haft råd att syntetisera. Så att tillgängligheten för böcker som är lästa kommer att öka.
Joakim Gustafsson, professor i talteknologi på KTH. Och på samma institution, den för tal, musik och hörsel, finns Kristina Tonander som intervjuades i början av inslaget. Hon utvecklar talsyntes på Myndigheten för tillgängliga medier och även då.
Inslag 3.
Ledarhundsverksamheten som hittills drivits av Synskadades Riksförbund, SRF, kommer från och med april att ligga under Myndigheten för delaktighet. SRF hade velat fortsätta ha ansvaret, men den nuvarande regeringen stod fast vid den förras beslut att lägga ledarhundsfrågan hos myndigheten MFD. Efter många års förberedelser är det snart dags. När vi ringer upp så är verksamhetschef Elisabeth Ravstis på semester och istället får SRFs kanslichef Ulrika Norelius svara. Hon har klivit in som tillfälligt ansvarig. Det var inte förrän helt nyligen som allt blev klart med personal och övergångar, berättar Ulrika Norelius.
7 av 8 har valt att följa med och fortsätta jobba med ledarhundsfrågorna hos MFD. Och en medarbetare har valt då att stanna kvar här på Synskadades Riksförbund. Alla medarbetare fick ju ett erbjudande om att flytta med verksamheten och då valde 7 av 8 att tacka ja till det.
Det är Elisabeth Ravstis i vanliga fall som har varit verksamhetschef under tiden som ledarhundsverksamheten har varit på SRF nu sista tiden här.
Ja, sista åren här, ja.
Men hur ser det ut då vid övergången? Kommer hon fortsätta vara verksamhetschef eller är det inte klart än? Eller?
Exakt hur MFD väljer att lägga upp verksamheten, det får ju de svara på. Men jag vet att Elisabeth kommer att gå med över och fortsätta arbeta på MFD med ledarhundsfrågor.
Hur har allting löpt på med förberedelserna inför flytten här?
Ja, allting har ju blivit väldigt tajt på, därför att beslut från både riksdag och sen regering har ju dragit ut väldigt, väldigt mycket på tiden, vilket gör att vi har ju inte kunnat göra vissa saker förrän besluten faktiskt är fattade. Så att det har ju varit en flerstegsraket i det här. För det första så skulle ju riksdagen då fatta beslut om att ändra lagen, för att i lagen, den tidigare lagen, så stod det ju att det var Synskadades Riksförbund som har myndighetsutövning över ledarhundsverksamheten. Och när då den lagen var ändrad, då skulle ju regeringen peka ut vilken myndighet ska få det här uppdraget. Och alla visste väl att det förmodligen skulle bli MFD, men det är ju inte klart förrän det är klart, så att säga. Så att det där regeringsbeslutet gjorde också att det drog ut väldigt mycket på tiden. Så att vi har ju vetat om att det här har varit på gång och så vidare ganska länge, men vissa saker går ju inte att göra förrän alla papper är påskrivna och så. Så därför så har det blivit lite tajt och intensivt både för oss och för MFD här nu på slutet.
Ja, vad händer nu här sista biten av mars och sen i början av april? Hur?
För det första så ska ju allt arkivmaterial flyttas från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet. Och då ska det skickas till 2 olika ställen, för att MFD har också precis flyttat lokaler. Så att en del, det aktiva materialet där vi har alla pågående ärenden så att säga, det ska till ett ställe. Och sen de avslutade ärendena ska till ett annat ställe. Och sen så har ju vi också saker till hundarna, selar, hundsäng, alla sådana saker, de ska ju också då skickas iväg till MFD, till deras lokaler. Så att det är ganska mycket pyssel med nerpackning och så att allt ska hamna rätt.
Märks det på något sätt för ledarhundsförarna här nu just i övergången och framåt?
Tillgängligheten för förarna nu under mars är inte lika hög som den brukar vara, utan man kanske kan få vänta lite längre på vissa saker och så. För det finns ju ingen extra personal så att säga som gör den här flytten, utan det är ju ordinarie personal som ska göra det med lite hjälp av andra personer som jobbar här på Synskadades Riksförbund såklart, som går in och hjälper till med det här. Men det gör ju att tillgängligheten för förarna kan vara något lägre än vanligt. Vi har valt att lägga vårt fokus på att flytten ska bli så bra som möjligt. Sen kommer ju SRF självklart på en annan roll framöver, för då är det ju vår roll att påverka myndigheten så att det blir så bra som möjligt för Sveriges ledarhundsförare.
SRF hade ju verksamheten tidigare under många år och hade helst velat ha kvar verksamheten. Man skrev ju remissvar som önskade det, men nu lämnar ledarhundsverksamheten över till Myndigheten för delaktighet. Hur känns det nu, du som är kanslichef då över Synskadades riksförbund?
Alltså det är ju en era som tar sitt slut. Den här verksamheten har ju funnits på Synskadades riksförbund som du sa under många år. Jag tror att det har funnits många fördelar med det eftersom vi är ju många som har arbetat med verksamheten som också själva lever med en synnedsättning. Nu hoppas jag att även MFD kommer att ha personer som har egen synnedsättning som jobbar med de här frågorna, för jag tror att det är viktigt. Och Elisabeth då, som ju har jobbat här, går ju med över, vilket jag tycker är jättebra. Och så sen kanske de får in någon mer som har en egen synnedsättning. Det känns sorgligt på ett sätt, men det finns ju också möjligheter att ändra på en del saker som kan bli till det bättre. Och vi kommer ju skicka med saker som vi kanske hade funderat på att utveckla, men som vi har avvaktat med eftersom det har varit så osäkert om vi ska ha kvar verksamheten. Det kommer ju vi skicka med till MFD och önskar dem lycka till med det här jätteviktiga arbetet som de har framför sig nu.
Vill du nämna något exempel på det här, vad ni tänkte för förslag framöver som man skulle kunna utveckla verksamheten?
Ja, vi har en lång lista. Jag kan ta ett exempel. Det är ju att vi har ett ärendehanteringssystem som vi skulle velat utveckla, men som vi har avvaktat med för att vi inte skulle behålla verksamheten helt enkelt. Så det är en sån sak, hur ärendena hanteras i det elektroniska systemet.
Och nu blir ju ni då en renodlat så att säga intresseorganisation här som kan påverka, som du nämnde, i kontakt med MFD. Och det finns ju andra, just när det gäller ledarhundsfrågan, så finns det ju andra organisationer som tidigare kanske då har haft den rollen gentemot er när ni har varit verksamhetsutövare. Kommer ni liksom jobba fram något samarbete med dem nu? Hur ser det ut?
Vi kanske har en ännu viktigare roll. Vi tror ju att både Sveriges ledarhundsförare och de olika ledarhundsklubbarna kan ju liksom företräda användarnas intressen på ett väldigt bra sätt. Det vet ju vi. Men däremot så ser vi ju att SRF har en skyldighet att ta en mer strategisk roll och kanske se lite mer övergripande hur vi kan påverka verksamheten.
Hur är stämningen i arbetsgruppen då inför flytten?
Jo, men så där är det ju alltid. Jag menar, vi har ett gäng medarbetare som ska lämna oss här på SRF och gå vidare till andra lokaler, andra kollegor och så där. Så det är klart att det finns känslor av både vemod men också nyfikenhet vad det här kommer innebära. Och i kommande vecka här så ska vi ha en liten avtackning för de medarbetare som då har valt att gå vidare, så vi får ett fint avslut här tillsammans. Men SRF har ju alltid värnat om ledarhundsfrågorna, och det är ju väldigt viktiga frågor för många av våra medlemmar, så att vi kommer ju fortsätta följa de här frågorna väldigt noga på många olika sätt framöver.
Och det säger Ulrika Norelius, kanslichef på Synskadades riksförbund, som från och med 1 april lämnar över ansvaret för ledarhundarna till Myndigheten för delaktighet.
Inslag 4.
Noomi, vi är här på din arbetsplats HM Home, som är inte kläder utan nya inredning.
Exakt.
Men ni har ju bullat upp massa påskgrejer. Men är det blommor som ligger här på bordet? Vad har man dem till?
Precis, det är små blommor med ståltråd på baksidan. Så det är 3-pack som man kan nypa fast i påskriset.
Jaha, då ska man se. De är då gjorda i en slags tyg. Och de är gul med lite orange i mitten och vitt. Men ska man inte ha vanliga såna här påskägg som hänger i riset?
Jo, vi har påskägg i papper om man skulle vilja ha det. De kanske är slut för tillfället, för det går åt väldigt fort. Men vi kör på lite mer annorlunda påskinredning än de vanliga fjädrarna som man går och köper på olika affärer och så.
För det här ser nästan ut som örhängen, som smycken. Ja. Vad är det?
Ja, men det skulle jag säga är lite som 3 volanger som hänger ner, som är lite skruvade i metall. som låter och blänger fint i påskriset.
Och de är alldeles blanka, så lite tingel och tangel i granen, höll jag på att säga. Ja. Det blir det mer som en gran på ett sätt.
Det är, vi kör ju mycket på, det ska vara mycket pynt, både påsk och jul och så. Så det blir mycket pynt som på julen. Men det här lilla extra till påskriset, så det är lite mer, lite extra som man skulle säga.
Men här bakom är det något i glas. Och det är långa droppar på en pinne, genomskinliga och...
Precis, det är små droppar. Det är i sexpack, så om man tar isär dem sen. Så har vi dem i genomskinligt, sen har vi lite fejdat orange gult. Sen har vi dem i grönt också.
Vad kostar de här då? Vad får man ge för dem?
De kostar 99 kronor styck. Så då är det ett sexpack, du får sex styckna med.
Och sen är det pappersharar. Det är sådana här som man viker ut så att de blir liksom...
Ja, men precis. De säljs så där, så det är ingenting du behöver vika upp själv. Och de säljs i tvåpack. Så har vi brunt och i lite beigevit skulle jag säga.
Men vad är det för färger då som gäller? Förutom gult då? Är det liksom, jag tänker, det här beigea pappersdekorationerna. Det är ju lite, känns ju lite så här neutralt, ekologiskt håller jag på att säga.
Ja, det är mycket färgglatt. Mycket orange, mycket gult och rosa skulle jag säga på påskbordet just nu. Det är lite mer fejdade färger. De här blommorna vi pratade om i början säljs ju i vit och i rosa också.
Ursäkta, för att fråga dig. Kommer du köpa det här till påskriset?
Nej, det kommer jag nog inte göra faktiskt.
Varför inte det?
Jag tänkte för mig själv att jag kör mer traditionellt.
Är det här lite för stylish för dig?
Det var snyggt, men jag är lite traditionell, ja.
Men berätta, för det är ju massa olika. Jag håller på att göra om påskpynt här. Det är såna här glaskulor och det här som jag tycker ser ut som örhängen nästan. Vad tycker du om den här nya påskpynt-stylen för påskriset?
Jag tycker väl egentligen att det är ganska kul och att det förnyas och finns lite nya stilar också. Så, men det är jag som håller fast kanske lite vid fjädrarna och de gamla.
Köper du vanliga fjädrar eller pappersfjädrar?
Vanliga. Vanliga gammaldags. Så man kanske får köpa nya nästa år igen.
Tack så mycket. Vad heter du?
Anneli.
Det vanliga påskriset är ju björkriset. Men det har man inte här. Utan man har de lite snirkliga hasselgrenarna. Nakna. Men sen slår de ut med små, få gröna blad. Just hassel ser jag i fler butiker eller andra trädgrenar. Och de vanliga fjädrarna ser jag nästan bara hos torghandlarna. Det har ju varit debatt om dem i flera år, att de har plockats av levande djur. Men det finns sådana där det står att de är tagna från djur som redan slaktats. Men det finns också andra alternativ, fjädrar i papper och syntet. De senare ser faktiskt ganska fjäderlika ut, men de är förstås inte lika fluffiga. Jag har sett att det finns ganska mycket glasägg också som man kan hänga i riset, liksom tunna genomskinliga. Har ni också sånt?
Jo, men det har vi haft mycket av. De har gått åt jättesnabbt. Lite större ägg, då säljs de två pack i både gult och i grönt. Sen har vi haft i tre pack som är lite mindre genomskinliga ägg i orange och i grönt.
Så det är glas som man ska ha i påskriset. Och det är ju inte tungt då, utan det är ju lätt glas, måste man säga.
Precis, det är lätt glas. Lite plastglas skulle jag nog säga att det är. Så de är inte tunga alls. Så grenarna viker inte ner, om det skulle vara det man oroar sig för.
Hej, jag ser att du tittar på pyntet här nere.
Ja.
Vad är det du letar efter?
Påskpynt.
Men du, har du sett vad som finns här på bordet? Det är lite udda grejer. Har du sett det?
Ja, ja. Det har jag sett. Men jag vill ha de här kaninerna nu.
Alltså de. Men har du sett det här då?
Jaha, nej. Det där är för mycket för mig.
Det är för mycket?
Det är för mycket blint.
Ja, vad har du för sorts påskris hemma då? Vad är det för style?
Jag har oftast vide. Vide. Eller en sån här hasselgren. Eller forsythia.
Ah, så du kör ändå lite annorlunda än björk?
En björk menar du? Nej, jag är allergisk. Och då kan det inte blomma, då är det tråkigt. Mot björk, därför. Därför.
Tack. Vad heter du?
Neda.
Och här finns det faktiskt någonting som jag måste säga ser ut som en julgranskula. Det är en liten hare i lite bronsfärgad hare som är lite skimrande. Och den är väldigt lätt och den påminner ju om precis såna här julgranskulor som man kan köpa som är olika sorters djur. Den har till och med samma hållare som julgranskulor har som snöret ska sitta i, sån här liten metallklämma liksom runt om. Jag går ut från H&M Home-butiken på Drottninggatan som ligger mitt emot Åhléns. Hur blir det med påskpynt?
Ingen påskpynt faktiskt. Vi ska måla lite ägg. Det kommer vi göra på påskdagen.
Vi ska fira det hos din litauiska kollega. Alltså. Ja. Mm.
Inga påskgardiner?
Nej, faktiskt inte. Alltså, jag kommer ju ursprungligen från ett land där vi inte hade liksom påskpynt alls faktiskt. Lettland. Alltså, det var ju mycket mer religiös högtid också. Så, man brukade lägga lite i vas vårblommor och pynta på det sättet. Men inte nödvändigtvis liksom med särskilt pynt, du vet, liksom, som i Sverige. Liksom med de där fjädrarna eller liknande. Det var någonting som jag tyckte var, oj vad märkligt. Första gången då jag firade här i Sverige.
Ja, nej, alltså jag har aldrig varit så mycket för påskpyntet. Det är ju just att måla ägg som en tradition. Men det är mer maten och liksom... Mm. Just firandet att man bara ses och tar en middag tillsammans och sånt som är det viktiga tycker jag.
Ja, håller med.
Tack, vad heter du?
Peter.
David.
Nu är jag inne på Åhléns och här kan man faktiskt se också lite annorlunda påskpynt. Varför inte ett litet stekt ägg i någon slags plast som ser lite keramikaktigt ut? Gulan i mitten. Kanske en 4 cm i diameter. Och sen har jag sett massa tovade djur som man kan hänga i påskriset också. Här är någon som är kanske 8 cm lång. Här är en liten hare kanske det. I gul klänning och en stor morot i famnen. Och här är en dinosaurie, en grön dinosaurie. Som har trätt på sig ett par vitrosa haröron. Har en liten tovad väska i handen med lite tovade påskägg i. Och här kommer de här, istället för vanliga fjädrar så kan man alltså ha till exempel polyesterfjädrar. Fempack här för 27,30. Och det är sytrådstunna strån på en liten sydd skälk i mitten. Vad har du hittat för någonting?
Dino.
Ja, det är en dino, precis. Hans kusin kommer från England så att han tror att det heter dino.
Vad tycker du om de här tovade små djuren som man kan hänga i påskriset?
Alltså jag är lite mycket skeptisk till dinosaurierna. De känns lite nya och lite, nu måste vi förnya vår påsk för att det var inte kommersiellt gångbart att ha bara kaniner. Så att nu gör vi någonting som är lite tuffare.
Det verkar inte gå hem riktigt.
Nej, inte riktigt hos mig. Men säkert hos den här tvååringen och andra tvååringar.
Du, här kan man ju hänga ett stekt ägg i påskriset också.
Det känns lite makabert faktiskt. Om man nu tänker på att man hade kycklingar. Men nu tar vi döda kycklingar istället. Lite morbid liksom.
Du, här finns ju saker man kan ha istället för vanliga påskfjädrar.
Det,
om man är...
väldigt, det är ju jättebra. Att man kan göra någonting som... är inte, vad heter det? Det heter att det inte är djurvänligt. För fjädrarna var inte djurvänliga. Så det känns, tycker jag, känns toppen.
Hur ser ditt...
Polyester känns ju inte jättemiljövänligt. Jag ångrar mig. Det är lika skit. Polyesterfjädrar, det är plast istället då. Ja.
Har du påskris?
Nej, inte än. Men kanske snart.
Vad får plats i ditt påskris då?
Ja, jag tänkte mig att jag då skulle modernisera mig med någon form av kanin så här. Inte med en dinosaurie. Men annars tänker jag att det är fjädrar som inte är riktiga fjädrar. Inte äkta fjädrar liksom.
Men vad ska de vara gjorda av om de inte är polyester då?
Precis. Jättebra fråga. Jag kan inte svara på det.
Det finns pappersfjädrar faktiskt.
Gör det? Ja, men pappersfjädrar tycker jag skulle vara den bästa idén. Jag tar det.
Vad heter du?
Jenny.
Jenny.
Ja.
Jennys son fick ingen dinosaurie, utan en tovad höna. Inslag 5, annonser och meddelanden. Aprilvandring DBFK. Barn- och ungdomsläger SRF Stockholm-Gotland. Gummibandsträning DBFK. Intervjupersoner sökes om tillgängliga lekplatser. Iris Hjälpmedel, de tipsar om talande spis. Iris Hjälpmedel informerar också. Kallelse årsmöte DBFK. Det blir lunchträff i Tullinge, SRF Botkyrka Salem. SRF Norrort har ett möte om hur man skyddar sig mot bedrägerier. Torsdagscafé SRF Stockholms stad. Och så ännu en annons från Stockholms stad som också gäller Torsdagscafé, men det är alltså två olika datum det gäller. Träff i Gustavsbergs centrum om punktskrift. Träff blir det Enacka Forum. Hur skyddar man sig mot bedrägeri? Träff i Tyresö, SRF Stockholm-Gotland. Var med i vår friskvårdsgrupp på Syncentralen. Visning av damkläder, SRF Stockholms stad. Och här är en aktivitet som har ett ändrat datum och det gäller aprilträff Gustavsbergs centrum.
Aprilvandring med DBFK den 7 april. Söndagen den 7 april blir det en vandring från Hökarängen till klubbstugan i Orhem med samling klockan 10.00 vid Lingvägen 177. Åker du med tunnelbana, åker du till Hökarängens tunnelbanestation och går till södra uppgången. Obs! Hittar du inte från tunnelbanestationen till Lingvägen, meddela då Sixten Berner som blir vandringsledare. Han finns på telefon 070-288-2456. Anmälningar görs till mig, Ann-Katrin Ekberg, på telefon 076-313-9080 eller till klubbens hemsida www.dbfk.se. Senaste anmälningsdag blir den 4 april. Meddela ledsagarbehov vid anmälan. Och vandringen blir då cirka 1,5 timme och avslutas vid klubbstugan. Återbud ska lämnas senast 24 timmar före vandringen, om det nu är möjligt. Eftersom ledsagarservice annars debiterar klubben för uppdrag som avbokas senare än ett dygn innan planerad aktivitet, även om uppdraget inte har utförts. Och sen om när man vill ta sig från Orhem när man har gått vandringen, om man nu vill göra det på en gång eller stanna på våffeldag. Men i alla fall, adressen i Orhem är Orhems skogsväg 31 när man tar sig hem därifrån, ett taxiadress. Välkomna, hälsar DBFK.
Du vet väl om att Synskadades Riksförbund Stockholm-Gotland anordnar två läger för barn och ungdomar i år. Den 16-20 juni är det läger för dig mellan 7 och 12 år på Kärsgården nära Drottningholms slott, Stockholm. Den 5-11 augusti är det läger på Gotland för dig som är mellan 12 och 18 år. Senaste anmälningsdag är den 15 april, så det är hög tid att skicka in sin ansökan. För mer information kontakta Kristina Ljung på telefon 08-462-4508. kristina.ljung@srfstockholmgotland.se. Läs gärna mer på vår hemsida.
Gummibandsträning 9 april med DBFK. Att träna med gummiband är ett lätt och skonsamt sätt att träna sin styrka på. Det är dessutom ett litet redskap som är lätt att bära med sig. Denna tisdag får du prova på olika övningar för hela kroppen. Du får dessutom prova några olika typer av gummiband för att hitta det du gillar. Tid 18.00 till 19.00. Plats Bäckomberga idrottshall, Söderberga allé 80. Anmäl dig på www.bbfk.se eller till Christer Hånbrant 070 346 5776 senast den 7 april.
Intervjupersoner sökes till studie om tillgängliga lekplatser. Hej, vi är två studenter vid Karlstads universitet på samhällsplaneringsprogrammet. Vi söker familjer med barn som har synnedsättning. Vi ska undersöka hur lekplatser kan göras mer tillgängliga för barn med synnedsättning. Syftet med studien är att stadsplanerare och arkitekter kan få användbar information om hur de kan tänka när de planerar lekplatser. Deltagande skulle innebära två saker. Intervjuer där ni ger era synpunkter för hur en tillgänglig lekplats ska utformas. Det andra är att vi önskar att vi tillsammans med er går till en lekplats där vi observerar både på vägen dit och hur ni använder lekplatsen. Plats. Ni har möjligheten att själv välja vilken lekplats vi besöker. Datum. Undersökningsperioden är mellan den 23 mars till den 11 april. Tillsammans med er kommer vi överens om dag och tid som passar er för intervju och besök på lekplats. För kontakt och mer information, mejla Oskar Wallman på oskarwallman@hotmail.com, stavad OSCARWALLMAN@hotmail.com, eller ring Nasser Hasso Adib på 076 20 26 894. Tack på förhand.
Hej, det är Christian Möller som är från Iris Hjälpmedel. Kommer med en liten fyndvara som jag skulle vilja berätta om. Och det är en engelsktalande induktionshäll med en värmezon som är 20 cm i diameter. Och vill man veta mer om den så får man gärna kontakta oss på 08 39 94 00. Alternativt gå in på vår hemsida www.irishjälpmedel.se. Och självklart så får man också besöka vårt showroom och butik på Östgötagatan 83 som har öppet vardagar mellan klockan 12.30 och 17.00. Välkomna till oss på Iris Hjälpmedel. Hej, det är Christian Möller från Iris Hjälpmedel igen. Och den här veckan med ytterligare en liten kampanj som vi vill flagga lite för som vi har. Och det är på vår Iris Go Box. Som är en liten apparat som kan läsa upp textremsan på tvn. Vill man ha mer information så får man gärna kontakta oss. Då kan man ringa på 08 39 94 00. Alternativt besöka vår hemsida på www.irishjälpmedel.se. Och vi har telefontider på vardagar mellan 9.30 och 11.30. Och man kan också besöka vårt butik och showroom på Östgötagatan 83. Måndag till fredag mellan klockan 12.30 till 17. Där vi också har den här uppställd för lite demonstration och titta på andra smarta hjälpmedel som underlättar vardagen. Iris Hjälpmedel, bra för alla, nödvändiga för en del.
Kallelse till årsmöte med BBFK. Medlemmarna i det blindas fritidsklubb kallas till årsmöte onsdagen den 27 mars. 2024 klockan 18.30. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. En enklare påsktallrik serveras efter mötet. Anmälan till årsmötet görs senast 22 mars på hemsidan www.dbfk.se eller till Anna Nilsson 073 102 5480. Meddela om du har behov av specialkost. För att få rösträtt på mötet måste du ha betalat in medlemsavgiften. Årsmöteshandlingar bifogas.
Hej alla vänner med synnedsättning. Välkommen på april månads lunchträff. Det blir bakad potatis med skagenröra samt kaffe och te och kaka. Vi får besök av synpedagog Jan Eidvall som berättar om vad en synpedagog gör och vad man kan få hjälp med på syncentralen. Anmäl dig i tid så att vi hinner inhandla tillräckligt med mat. Vi ser som vanligt fram mot en trevlig eftermiddag. Deltagarantalet är begränsat så det är först till kvarn som gäller. Tid söndagen den 21 april klockan 13.00 till och med 15.30. Plats Anna Maria Rosväg 108 i Tullinge, grind B. Vägbeskrivning. Buss 723 går från Tullinge station klockan 12.45 mot möteslokalen. Hållplats Källvägen. Det tar cirka 10 minuter. Uppge om du vill bli mött på hållplatsen. Det är bara cirka 30 meter att gå. Buss 723 går från Källvägen mot Tullinge station cirka 15.27. Kontrollera gärna busstiderna med SL så att det inte har ändrat tiderna. Pris 50 kronor, kontant eller swish till 076 850 2972. Text medlemsträff. Anmälan senast onsdag den 17 april till SOS Botkyrka Salems telefonsvarare på mobil 070-656-2934 eller sms till samma nummer. Du kan även anmäla dig till Urban Eriksson på mobil 076-850-2972 eller mejla en anmälan till anneli.amrv62@gmail.com. Anneli stavas utan e på slutet och AMRV är initialerna på Anna Maria Rys väg. Tala om hur många som kommer och ett telefonnummer vi kan nå dig på. Samt om du eller någon du anmäler behöver specialkost. Ledsagare, vi hjälps åt eftersom några av oss har tillräcklig synskärpa. Varmt välkomna aktivitetskommittén för SRF Botkyrkasalen. Övriga planerade aktiviteter. Den 19 maj lunchträff med gästföreläsare. Den 16 juni lunchträff. 21 juni utflykt till Vaxholm med kommunala kommunikationsmedel. 24 augusti utflykt till Nynäshamn med kommunala kommunikationsmedel. Här slutar annonsen. Hej och tack.
Inbjudan till medlemsmöte i SRF Norrort. Måndag 8 april. Tema: hur skyddar vi oss mot bedrägerier? Volontärpolisen besöker oss. Tid: klockan 13-14.30. Plats: Kullagräns äldreboende, biblioteket, Åkerbyvägen 1. Täby. Vi serverar kaffe eller te och med lite tillbehör. Du anmäler dig till Görel Sjödin, telefon 070-788-6779 eller e-post gorel.sjodin@gmail.com eller till Anita Maddock till 08-462-4523 eller e-post anita@srfstockholmgotland.se senast torsdag 4 april. Varmt välkomna. Görel Sjödin, föreningssekreterare.
Här kommer lite information från syntolkning nu och några kommande livesyntolkningar i Stockholm. I ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm kan vi just nu erbjuda ett par livesyntolkningar. Den 11 maj klockan 19 kommer vi livesyntolka en midsommarnattsdröm. Vi har som vanligt biljetter långt fram. Detta är Shakespeares älskade klassiker. En mörk komedi av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland annat Leif André i rollen som Puck, Angelica Prick som Titania och Bahadur Fouladi som Botten. Premiär på teatern 19 april. En månad senare, den 8 juni klockan 13, livesyntolkar vi familjemusikalen Matilda the Musical. Den prisbelönta musikalen Matilda är baserad på Roald Dahls barnbok Matilda. Detta är en musikalisk och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. Till hösten har både syntolkningen nu och Stadsteatern i Stockholm släppt biljetterna till livesyntolkningen av Company. Den syntolkas den 13 oktober klockan 16. I Stephen Sondheims Company följer vi Bobbys sökande efter kärlek och mening, omgivna av vänner i parrelationer och mitt i den pulserade storstaden. I rollerna ser vi bland andra Frida Modén Trischl, Helene Sjöholm, Gunilla Backman, René Mirro, Sara Jangfelt och Linda Olsson. Hjärtligt välkomna att följa med på en livesyntolkad teaterföreställning. Biljetter bokas via alltomsyntolkning.nu/event där även ytterligare information finns att tillgå. Har ni inte tillgång till webben så går det bra att ringa 031 360 8445.
SRF Stockholms stad i samarbete med ABF Stockholm, torsdagscafé den 11 april. Välkommen till vårt torsdagscafé den 11 april. Den här gången uppträder trubadurerna Gabriella Lindvall och Stefan Ström. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och caféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med tilltugg kostar 30 kronor och du kan betala med kort eller kontanter. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. För mer information kontakta Birgitta Lindén, telefon 070-276-3818 eller e-post birgitta_linden@telia.com. Varmt välkommen! SRF Stockholms stad i samarbete med ABF Stockholm. Torsdagscafé den 21 mars. Välkommen till vårt torsdagscafé den 21 mars. Den här gången får vi besök av konstvetaren Jacqueline Stare som ska berätta om nordiska konstnärer. Vi bjuder också på tårta för att fira allas födelsedagar. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet klockan 15. Kaffe eller te med tilltugg kostar 20 kronor och du kan betala med kort eller kontanter. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070-276-3818 eller e-post birgitta_linden@telia.com. Varmt välkommen!
Det blir en träff i Gustavsbergs centrum den 2 maj på temat Vad är punktskrift? Vi får höra lite om punktskriftens intressanta ursprung och historia. Vi får också en introduktion till punktskriftskonst. Den som vill får även möjlighet att prova på det. Vivianne Emanuelsson och Anne Måndotter berättar och visar. Båda använder punktskrift såväl till nytta som nöje. Och datumet var alltså den 2 maj. Vi ses klockan 13-15 i Nattvandrarnas lokal i Gustavsbergs centrum, snett mitt emot Coop. Om du har frågor eller vill anmäla dig, ring Birgitta Westberg på telefon 0762 52 20 23. Sista anmälan är torsdagen den 25 april. Välkommen! Det blir en synträff i Nacka Forum den 2 maj mellan klockan 14 och 15.30. Temat är Försök inte lura mig. Polisvolontär Anna-Lena Nordlinder kommer och berättar om hur du bäst skyddar dig mot bedrägerier och falska telefonsamtal. Träffen är alltså den 2 maj klockan 14-15.30 på Träffpunkt Smedjan, Nya gatan 12 vid Nacka Forum. Anmälan och frågor till Frida Ambros på Nacka kommun. Hon är kommunens syn- och hörselinstruktör och har telefonnummer 070 431 84 83. E-post frida.ambros@nacka.se. Anmäl dig senast den 30 april. Välkommen!
Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland bjuder in till träff i Tyresö. Tema för träffen den 22 mars är Se dåligt, må bra. Janne Eidvall berättar och svarar på frågor om optik, hjälpmedel, rehabilitering och ögonsjukdomar. Vi formar träffen utifrån dina funderingar och frågor. Datum 22 mars. Klockslag klockan 14.00 till 16.00. Adressen är Bollmora Gårdsväg 6, Tyresö. Anmälan och frågor till Evy Hellberg på telefon 070 758 50 51.
Hej, jag heter Kerstin Jeval och arbetar som synpedagog på Syncentralen här i Stockholm. Jag vill informera om att vi på Syncentralen har en ny start av en friskvårdsgrupp som börjar onsdagen den 20 mars mellan klockan 2 till klockan 16. Det är alltså 5 tillfällen som man är med och det är både teori och praktiska övningar. Och man är med om man med eller utan gånghjälpmedel. Och det riktar sig till personer över 18 år och som är inskrivna på Syncentralen. Och det är så att det finns platser kvar. Det är därför att jag informerar här och nu också i Läns- och Riksnytt. Om man är intresserad och tycker att det här verkar vara någonting, då tar man kontakt med vår växel på telefon 08-5788-5700. Alltså 08-5788-5700 eller vår funktionsbrevlåda 1177, så kan man nå och få kontakt med oss och anmäla sitt intresse.
Visning av damkläder. SRF Stockholms stad hälsar dig välkommen på visning av damkläder i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, lördagen den 6 april klockan 14. Jessica Karlsson från House of Lola visar vår kollektionen. Nu är våren här, så passa på att förnya din garderob. I kollektionen ingår sjalar, blusar, toppar, klänningar, kjolar, långbyxor, jeans, kavajer, tröjor, t-shirts, kläder i vårens alla färger. Även kläder som passar för träning. Kläder i mycket god kvalitet och sköna, miljövänliga material. Du får känna och prova kläder och beställa direkt av Jessica. Ta gärna med dig en vän eller ledsagare. Vi har barservering med vin, pajer, läskedrycker, snacks, godis och kaffe, te med kaka till försäljning. Anmälan görs till Birgitta Lindén senast onsdagen den 3 april på telefon 070-276-3818 eller via e-post till birgitta-linden@telia.com. Välkommen.
Aprilträffen i Gustavsbergs centrum som har annonserats ut den 4 april blir istället den 11 april. Alltså torsdagen den 11 april blir det en trivselträff i Gustavsbergs centrum klockan 13-15. Som vanligt i nattvandrarnas lokal snett mitt emot Coop. Anmälan och frågor gör du till Birgitta Westberg på telefon 0762 52 20 23. Anmäl dig senast tisdagen den 9 april. Välkommen! Läns- och Riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08 462 45 23. Alltså 08 462 45 23. Ansvarig utgivare är Aziza Dawadi, som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen? Behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka? Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller mejla in en ljudfil till lansnytt@srfstockholmgotland.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Läns och Riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter LOR LOR Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020 826913. Tack för att du läser Läns och Riksnytt.